Tack Jesus att vi får komma till dig och få lämna det här dina händer, Herre. Herre, jag ber om nåd att få tala ord från dig, Herre, som berör oss alla. Vi ber att de här orden inte ska återvända fåfängt. Jag ber för mitt eget liv, jag ber för oss alla, Herre. Vi får att det ska verka till vad till det utsänd att verka. I Jesu namn, amen. Jag hoppas att det funkar med min röst idag. Ska jag stå så här nära? Så funkar det bättre. Jag ska börja med att ta med er till idrottens värld. Där tycker jag om att vara. 2004, OS, 21 augusti, på kvällen. En av de sista dagarna under olympiska spelet. Höjdhoppsfinalen pågår. Det är alldeles fullproppad arena. Och 8 personer har klarat 2:30. Och ska upp och hoppa på 2:32. 4 hoppare klarar 2:32. Och en av dem är Stefan Holm. Jag vet att det finns de av er som säkert har sett honom hoppa i tv på Finnkampen eller något VM eller EM eller OS. Det som så slår ni med honom att han var ju inte så speciellt lång om man jämför med de andra som tävlade. Han var säkert mellan 1,80 och 1,90 någonstans, 1,86 kanske. Men han var ganska liten om man jämför med de andra. Ribban ligger på 2:32 och 4 stycken går alltså över. Och Stefan Holm, han klarade i sista hoppet. Så när ribban läggs upp på 2:34. Då är han alltså 4 i den tävlingen. Utanför medaljstriden kan man säga. Eller utanför medaljplats. Och så tar han 2:34 i första hoppet. Och vinner tävlingen. Ingen av de andra 3 klarar. Hemingway kommer 2 tillsammans med Baba från Tjeckoslovakien. Och en kristen kille som heter Neto. Jamie Neto, han blir 4. Nej, han blir 3, förlåt. För det var ingen som... De var delade 2 och han blir 3. Det intressanta är ju att under flera års tid så hade Stefan Holm sett sig göra just det hoppet på varenda träningspass. På varenda träningspass så hade han och hans mentala rådgivare lärt honom eller hur han skulle bete sig, hur han skulle se sig själv i den här situationen, hur han skulle gå in i en bubbla. Och det var bara han och ribban och han ser sig själv klara hoppet. Han slogs ju i ansiktet, ni kommer säkert ihåg det, här en sån procedur. Med tankens kraft och med en teknik så lyckades han utföra något som var ganska spektakulärt. För att han hade bestämt sig att han skulle göra det. Så under ett antal år så lade han allt åt sidan. Och det var bara det hoppet som gällde. Över den där ribban. Det var allt. Jag ska läsa från Andra Konungaboken. Jag vill att ni har med er de här tankarna. Det här med hans hopp över ribban. Han gjorde det som ingen förväntade sig. Han skulle göra som minst. Av de alla kanske någon gång. Han gjorde det för att han hade satt de målen. Han hade bestämt sig. Han skulle göra det. Det lyckades. Andra Konungaboken. Kapitel 13. Verserna 14-19. Det står så här. När Elisa låg sjuk i den sjukdom som han dog av, kom Israels kung Joas ner till honom. Han satte sig gråtande hos honom och sa: min far, du som för Israel är både vagnar och ryttare. Då sa Elisa till honom: hämta en båge och pilar. Han hämtade en båge och pilar åt honom. Och han sa till Israels kung: grip bågen med din hand. När han hade gjort det la Elisa sina händer på kungens händer. Sedan sa han: öppna fönstret mot öster. När han hade öppnat det sa Elisa, skjut, och han sköt. Då sa han, en herrens segerpil, en segerpil mot Aram. Du ska slå Aram vid Afek så att de förgås. Sedan sa han, ta pilarna. När han hade tagit dem sa han till Israels kung, slå på jorden. Han slog 3 gånger och sedan slutade han. Då blev gudsmannen arg på honom och sa, du skulle ha slagit 5 eller 6 gånger. För då hade du slagit arameerna och gjort slut på dem. Nu kommer du bara slå arameerna 3 gånger. Israels rike låg i strid med arameerna och situationen var ganska tuff. Och Joas var den som var kung i Israel. Och han, det står om honom att han gjorde det som var fel i Guds ögon. Och i det här stycket så kommer ju Joas till Elisa. Och troligen är han ju fruktansvärt rädd och bekymrad. Och han kanske till och med kommer med syndanöd, vi vet ju inte. Men vi vet att han faller ner gråtandes hos Elisa. Och sen ser vi egentligen i texten att han ber ju inte egentligen om hjälp. Eller hur? Och det är ju lite motsägelsefullt att han som gjorde det som var fel i Guds ögon ändå i den här stunden, texten och den här stunden gör något väldigt intressant. Därför att han identifierar ju profeten Elisa som en gudsman. Han ser Elisa och kallar honom min far. I det här läget smälter profeten och Gud samman för Joas. Vem skulle han vända sig till i den här nöden? Han kommer till profeten som företräder Gud. Han ser Gud i Elisa, profeten. Innerst inne visste ju Joas att det var med Gud som de kunde vinna seger. Att det var tillsammans med honom som de kunde slå andra herrar. Att det var Gud som var deras vagnar och ryttare. Som gav dem det där extra som gjorde att de kunde bli mer än vad de egentligen var. Det var när Gud var med dem som deras styrka ökade. Och de blev starkare. Men i den här stunden av nöd kom han alltså till Elisa och faller ner. Han kommer till Gud. Och Joas lyssnar ju till profetorden. Han tar dem till sig och han agerar och handlar. Han skjuter pilen. Och så ger Elisa honom resten av pilarna. Och så ber han att han ska slå dem mot marken. Och vi kan tycka att det är en liten konstig begäran. Joas kanske inte tänkte så i läget. Han kanske var. Han gjorde bara vad profeten sa till honom. Och ibland är det kanske så att saker och ting som Gud talar till oss genom vår egen tanke eller vår egen, det vi läser Guds ord eller det profeten talar till oss kan verka lite konstiga. Eller andra Guds människor som vi har förtroende för. Syskon som kommer till oss och hörde du att fundera på det här. Jag fick en sån konstig tanke. Jag vet inte, jag vill bara säga det till dig. Och vi känner att det är Gud som talar och så agerar vi. Vi förstår inte alltid. Men när vi känner att det är Gud så agerar vi. Men i det här fallet med pilarna så blir det inte bra. Elisa blir jättearg på Joas. Varför blir han det? För Joas gjorde ju vad Elisa sa. Han slår för få gånger med pilarna mot marken. Han slog inte tillräckligt många gånger för att de skulle bli kvitt arameerna en gång för alla. Och jag funderar på det. Han kunde ju faktiskt också bara slagit en gång. Eller hur? Han slog ju 3 gånger, men han kunde ju också slagit fler gånger. Alltså jag har ju inte en aning om vad han tänkte på den här stunden. Det kan vi ju aldrig lista ut i den här texten. Men jag tänker så här. Om jag var ute och körde bil. Och så krockar jag. Min telefon är stendöd. Och personen bredvid mig är allvarligt skadad. Och så ser jag ett hus. Det är mörkt. Det är natt. Och jag springer upp till huset. Eller hur? Tänk själva i situationen vad ni skulle göra. Skulle ni knacka en gång? Nej. Tre gånger? Nej. Eller hur? Vi skulle faktiskt knacka tills dörren öppnades. Han likställde profeten med Gud själv. Han tog profetorden till sig, men han saknade desperationen, tror jag. Varför, det vet vi inte, men kanske var det så att han saknade desperationen. Vet ni en sak? Förra veckan hörde jag på radio att Sverige påverkar världen mer än något annat land. Jag måste erkänna att jag har varit lite förmäten ibland. Jag tyckte det var lite löjligt att vi ska försöka förändra världens tanke på en det ena, en det andra. En del saker är bra som vi försöker förändra, en del saker är inte så bra som Sverige försöker gå i bräschen för. Men det visar sig att det finns en tankesmedja, en internationell tankesmedja som har rankat hur länder påverkar andra länder i världen. Och det visar sig att Sverige har störst påverkan när man räknar ihop de här parametrarna. Och det är ju lite svårt att tro att ett land på 10 miljoner ska kunna påverka resten av världen. Och förra veckan så hörde jag en annan. Jag går ju med radion på dagarna nu när jag jobbar. Och lyssnar mycket. Det blir mycket nyheter som kommer och sånt också. Och nu visar det sig att en del experter påstår att Kina, de har bara testat hur de kan påverka och manipulera andra stater. Hur de kan pressa och styra andra stater utan att behöva använda militärmakt. Och nu visade det sig tydligen, enligt det jag lyssnade på, att man har valt Sverige som deras försökskanin. Att testa hur det funkar att manipulera och pressa Sverige. Vi vet ju skriverierna som har varit sista dagen när det pratas om UD-kris mot Kina på grund av de här personerna som kom för sent till ett hostel och varit... Ja, det spelades upp dramatiska scener och så här. Och man kan ju förstås ana att något har varit på gång tidigare när Kina har köpt upp svenska företag och varit aktiv och försöka köpa upp flera, och de har försökt köpa svenska hamnar och försöka öka påverkansgraden i det här landet på olika sätt. Men nu har det alltså blivit offentligt. Nu har folk gått ut internationellt och sagt att det är så där. Men varför är det så? Varför är lilla Sverige då så intressant? Hur kommer det sig att vårt land kan påverka mer än andra? Och varför är just Kina så intresserade av att använda Sverige som en försökskanin? Jag tror att det har med annat att göra. Jag tror att det har att göra med de här profetorden som talar om Sverige som ett land som ska få väckelsen ut i världen. Jag tror på profetorden som talar om att vi som nation har fått en kallelse att påverka världen. Framförallt gäller den kallelsen att påverka världen att välja Jesus. Och jag tror att vi bara kan göra det genom att välja Jesus själva i våra liv och i vår församling. När vi var i USA, ursäkta mig, ibland har jag ju nämnt om det här som hände i Askeryd, När vi hade bönen där ute, som kom från ingenstans och som var så stark. Och som ett resultat av det så hamnade Katarina och jag med familj i USA och besökte den här väckelsen som var så omtalad. Att vi överhuvudtaget kom dit med nästan alla våra barn var ju ett under bara det. Med den ekonomi vi hade på den tiden. Och vi är med där och det är jättefantastiskt på alla sätt. Fast det var rätt mycket kamp också att vara där. Men vi har tillfälle för vi har svenska flaggor med oss. Jag kan ju bara nämna det att en av dem som var med där sitter nu i riksdagen. Kommer in nu som riksdagsledamot för ett av partierna. Som var där och ropade för Herren, till Herren för det här landet. Så det finns kristna riksdagsledamöter som är brinnande för Herren. När vi är där, går därifrån ett av de här mötena, så går vi med våra svenska flaggor. Så kommer det upp en man i 60-årsåldern med sin fru. Och de var klädda lite som kyrkomänniskor, ja, lite mer som Svenska kyrkan och andra då. De hade kragar och grejer. Och så presenterade de sig som kaplaner och de jobbade med bönerörelse på ett jättestort universitet. Och det är universitetets filialer. Jag tror det var i Missouri, om inte jag missminner mig. Och då berättade han, och det här är alltså 10-12 år sedan någonting nu. Då berättade han om ett talesätt som hade liksom växt fram ur den här bönesamlingarna. Därför att de fick en sån oerhörd nöd för Sverige. Så de hade ett talesätt som var: As goes Sweden, goes the world. Om jag översätter blir det ungefär: det vägval Sverige gör, det vägvalet gör världen. Och det här var ett väldigt starkt för oss. När vi var där. Det har jag burit med mig ända sedan dess. Jag vet att jag nämnt det några gånger innan. Jag tror att vi kanske står i ett vägval just nu. När vi gifte oss, Katarina och jag, då kom det en skolkamrat. Var med på bröllopet som heter Torbjörn Ballstedt. Och han höll ett tal på det här bröllopsfesten då. Och då drog han en parallell till några rockstjärnor. Han älskade rock. Han älskar nog fortfarande rock. Fast han älskar Sven Rubins också. Nu är det så här. Han hade ett tal, han sa så här: det finns tre typer av människor. Det finns de som ser på när saker händer. Det finns de som är med när saker händer. Och det finns de som ser till att saker och ting händer. Ni vet, när man ska ta tre exempel på det. En som ser på när saker händer och några som är med när saker händer och sen några som verkligen är med och ser till att det händer från Bibeln. Den första gruppen då, de som ser på att det händer. Paulus, han hamnar i slutet innan han skickades iväg till Rom inför kung Agrippa. Han hade en disput med Festus. Och när han kommer i det här, Agrippa ska höra honom. Han ville ju egentligen släppa honom då, Agrippa. Men han hade ju vädjat till kejsaren. Då kunde ju inte Agrippa göra det. De var ju tvungna att skicka honom inför Agrippa. Då säger han så här: kung Agrippa, jag är tacksam att det är inför dig jag får försvara mig idag. Mot särskilt som du är så väl insatt i judarnas alla seder och tvistefrågor. Därför ber jag dig att, när han har berättat då, så säger han: tror du på profeten att bli kristen? Paulus svarade: sant eller snart eller längre fram, Inför Gud önskar jag att inte bara du, utan att alla som hör mig idag blir som jag. Det gällde de judiska sedlarna, judiska tron, eller den här vägen som det kallades på den tiden, om de kristna. Och jag tror att han också var berörd av det Paulus talar, för det förstår man. Han säger sen att det finns liksom ingenting att döma honom för. Men han har vädjat till kejsaren, så han måste ju skicka honom vidare. Han var berörd. Men just här, i det här stället, så gav han inte sitt liv. Han tittade på. Han såg, han kände till, han visste. Men han tog inget steg över. I Matteus 26, 55-56 kan vi läsa lite av sådana som var med. Det är ju i Örtagården, i Getsemane. Det är ju den kvällen när Jesus tar till fånga. Samma stund sa Jesus till folkhopen: som mot en rövare har ni gått ut med svärd och påkar för att gripa mig. Jag har suttit i templet varje dag och undervisat utan att ni grep mig. Men allt detta har hänt för att profeternas skrifter skulle uppfyllas. Då övergav alla lärjungarna honom och flydde. Det började blåsa. Det började bli lite tuffare. Det som hade varit så trevligt på ett sätt och vis, det var att allvar helt plötsligt. Då var de med. Men flera av dem har sagt att de skulle vara de som såg till att det hände. Eller hur? Innan. Men då var de inte det. Det fantastiska är ju faktiskt att de här kommer tillbaka. Och var sen med verkligen när det hände. Så den som är med, är med. Fast ibland tror jag många av oss som är med önskar att det skulle vara de som såg till att det hände. Vi längtar efter mer. I Apostlagärningarna 16, 25-26 så kan vi läsa så här. Vid midnatt var Paulus och Silas i bön och lovsång till Gud medan fångarna lyssnade på dem. Plötsligt kom ett kraftigt jordskalv så att fängelset skakade sina jordvalar. I samma ögonblick öppnades alla dörrarna och allas bojor lossnade och föll av. Ett ganska enkelt sätt att se till att det händer kan man tycka. Men jag tror att i den situationen, när man inte vet om man får se någon mer dag, när man hamnar i ett fängelse med kanske kriminella och andra ganska brutala människor, så tror jag att man kanske behövde kaska upp sig lite andligt sett. Och de samlades, de bad och de sjöng lovsånger tillsammans, prisade Herren, och det hände. Och inte bara de blir fria, utan alla de som var bredvid. Deras bojor lossar också stora föll av. Sen om de blir fria, det blir de ju inte, men fångvaktaren kom och ropade och de är ju här. Så de betedde sig faktiskt på rätt sätt. Men det var ett vittnesbörd. Och hur många av dem som var med där går sina liv till Herren, det kan vi bara spekulera i. Men jag skulle tro att det var ganska många. Jag tror att vi alla har fått profetiska tilltal i situationer i våra liv, men också för längre fram i våra liv. Och vi kanske har fått profetiska tilltal som barn, som unga. Och så nu, för mig, 30-40 år senare, så tycker jag inte att det kanske har blivit som jag trodde. Jag längtar fortfarande efter att få se det bli verklighet. Jag tror att vi måste göra som Stefan Holm. Jag tror att vi behöver fokusera på de där tilltalen vi har fått. Vi behöver plocka fram dem. Vi behöver se dem. Vi behöver höra dem på nytt i vårt inre. Vi behöver låta dem bli levande hos oss igen. Och vi behöver sikta mot att vi ska ta den där ribban i den där situationen där Gud har kallat oss. Ester fick höra, kanske är det till just för en stund som denna. Vi har ingen aning om. Det är det som tar sig ut ur våra liv gäller när det är dags. När det där, den där enda lovsången, den enda frimodigheten som Paulus och Silas hade i fångenskap är den som köper fångarna fria. Men vi får inte tappa bort oss. Israel hade problem med ett folk. Det var edomiterna. Och edomiterna var deras broderfolk. Jag har funderat mycket på det. För jag har varit upp det om edomiterna och Balja så många gånger. Jag öppnar Bibeln och så är det edomiterna. Edomiterna var syskon kan man säga till israelerna. Men de baktalade och sålde ut Israel i tillfällen. Om du är den som är med, men som kanske inte vill vara den som ser till att det händer, var då inte en edomit, utan be och välsigna den som vill vara den som ser till att det händer. För den dagen kommer, är du kanske som de här lärjungarna som lämnade Jesus i Getsemane, kommer tillbaka. Och precis som Petrus får möta Jesus. Öga mot öga igen och få känna förlåtelsen. Och få komma in i en enorm tjänst för Herren. Ni vet, Jeremia, profeten Jeremia. Ursäkta mig. Nu ska jag använda lite papperna som står framme. En vänlig själ köpte åt mig en gång. Jo, Jeremia. Staden är belägrad och Jeremia han är fångad inne i staden av kungen som inte tyckte om att Jeremia talade ut över kungen och att han skulle mista sitt liv och hamna i fångenskap. Han vill inte tro det. Och att han Jeremia hade talat om att den babylonska kungen skulle komma in till staden. Det var ingen profetia som kungen gillade. Därför tog han honom till fånga. Och de var belägrade. De var på väg att bli intagna. Helt plötsligt kommer hans farbror. Och erbjuder honom att köpa en åker. Och vad i hela världen ska man med en åker till när man snart ska mista livet eller hamna i fångenskap? Och profeten agerar på det här. Han köper åken. Och Gud säger, ty så säger Herren Sebaot, Israels Gud. Än en gång ska man köpa hus och åkrar och vingårdar i detta land. Och Jeremia blir ju salig av det självklart tilltalet från Herren. Han köpte åken först, tilltalet kom sen. Och han ber en bön till Herren. Och när han har bett den här bönen så svarar Herren så här. Då kom Herrens ord till Jeremia. Han sa, ja alltså han bad ju en bön om vilken fantastisk Gud vi har. Hur stor och mäktig han är, hur han har räddat folket under tiden som varit. Men också över situationen som var. Han lämnade över det till Herren kan man säga. Och Herren svarade, se, jag är Herren, allt köts Gud, skulle något vara omöjligt för mig. Stefan Holm, han gled över den här ribban på 2,34. I mänsklig kraft, med hjälp av sin tanke, sin mentala styrka, en teknik som han hade utarbetat tillsammans med sin mentala tränare. Och så tränade han givetvis stenhårt för det. Och det här åstadkom han i egen kraft. Och vi har Herren på vår sida. Skulle något vara omöjligt för oss? Guds utmaning till oss är: ska vi vara med och titta på när det händer? Vill vi vara med när det händer? Eller ska vi se till att det händer? Guds utmaning till den här församlingen är: ska vi titta på när det händer? Ska vi vara med när det händer? Eller ska vi se till att det händer? För som sagt var, som Herren säger, skulle något vara omöjligt för mig. Tack älskade Herre att vi får bara lägga de här orden nu i dina händer, att gräva ner dig mot inre, Herre. Att det får bli verksamt. Det står ett ord att det ska bli verksamt, Herre. Det ska inte återvända fåfängt. Så det tackar vi dig för det, Herre. Att det återvänder inte fåfängt. Inte i mitt liv och inte i någon annans liv här inne heller, Herre. Och inte i vår församling överhuvudtaget. Vi lovar att prisa dig för det, Herre. Tack att du är undrens Gud. Tack att den bästa tiden ligger framför, Herre. Tack för under, mirakler. Tack för människor som blir frälsta, Herre. Tack för långa, långa doprader, Herre Jesus. Tack för frihet för de fångna, Herre. Vi lovar att prisa dig för det, Fader, i Jesu namn. Amen.